mysigt att gå en höstpromenad med dig, Maria.
Nej, det är vackert. Det är mysigt att gå med dig också.
Tack. Vi ska ta oss inomhus nu, för det är faktiskt lite ruggigt ändå. Och vi har en gäst som väntar där inne, nämligen...
Karin Frick.
Tidigare Karlsson och tidigare tennisspelare.
Ja, hon började inom tennisen och har gått vidare inom media och alla möjliga idrotter. Men väldigt mycket tennis fortfarande.
Så, vi har framför oss ungefär en halvtimme och då kommer vi prata om tennis och journalistik. Ja, vi sitter här alla tre lite smånervösa för att, inte för att Micke Ymer ska spela, det ska bli jätteroligt att se honom, men vi är nervösa att vi inte kommer hinna här, så det här blir en snabb podd, Karin.
Det kan bero på fler anledningar kanske.
Som att det inte finns så mycket att prata om.
Typ en ganska kort tenniskarriär och en väldigt hes stämma.
Vad har hänt?
Ja, men min kropp bestämde sig för att koppla ner rösten liksom lagom till Stockholm Open, och jag har liksom inte tänkt på det så mycket innan. Jag har gjort det här 3 gånger i Stockholm, det här är 3:e gången. 4 gånger i Båsta, så jag spiker på banan och liksom inte tänkt på rösten så mycket, men det är ju det enda jag behöver.
Det är ditt verktyg.
Ja, men det är ju det. Och så fick jag en förkylning och så satte sig på stämbanden. Men nu har ju tävlingen kopplat in specialister, om ni har läst kvällstidningarna, som ska rädda tv-stjärnan. Alltså, vilken tv-stjärna tänker jag då?
Hur tänker du då när du läser?
Jag menar, alltså, det blir så här, nej. Ingen tv-stjärna. Det är klart jag jobbar på tv liksom, men...
Då är man tv-stjärna.
Klassisk kvällstidningsrubrik.
Karin, du sparar rösten några sekunder för vi släpper in. Det kan ta längre tid än så att förklara lite vem Karin Frick är och framförallt hur du ser på hennes karriär, och det tänker även tennismässigt.
Ja, jag är ju lite äldre än vad du är. Så, och då när man var junior så var det här glappet ganska stort liksom. Så jag vet ju att Karin var duktig och jag vet att du var över och spelade college. Och vi har ju spelat några gånger även nu som vuxna. Men så som jag har sett på Karin, det är att hon är en pionjär inom sitt område. Hon har brutit jättemycket mark för massor av kvinnor som vill jobba inom idrott och media. Och det tycker jag är jättekult. Och
sen så... Ska du säga?
Ja, sen så har jag ju liksom förmånen att få jobba med dig nu i vissa sammanhang, i och med att vi jobbar för Eurosport Discovery. Och jag tycker du har en jättefin förmåga att, därför kan jag känna nu när jag sitter här med dig, för du har en sån fin förmåga att få folk att känna sig väldigt bekväma runt dig när du har programledarrollen. Och det beundrar jag jättemycket.
Tack.
Och sen har du ju dessutom faktiskt blivit en väldigt fin vän till mig.
Ja. Så det är ett väldigt fint samarbete. Jag är väldigt glad för.
Fina ord där av Maria. Tyckte vi stökade undan.
Inte ett öka, ögatock.
Jag tycker vi gör så här, vi går tillbaka till Jönköping, för det var där vi började en gång, och Tabergsdalen.
Ja.
Vad tänker du på framförallt när du tänker på din tennisuppväxt? Alltså, som Karin Karlsson.
Ja, du heter Karin Karlsson. Nej, men det var ju, jag hade ju förmånen att spela i 2 klubbar. Först var det Tabergsdalen. Jag var 4 år när jag började med pappa. Hemskt väl dålig den låter nu. Det är typiskt.
Jag kan lägga på ett filter så.
Ja, men tack. Det var min storbror som spelade från början. Och så var det här klassiska lilla systern som bara, eller småsyskonet som bara fick följa med på allting. Så att jag kände att här kan jag inte bara sitta och titta. Jag vill också spela. Så jag och pappa började spela tillsammans. Jag tror jag spelade min första tävling någon sportlovscup där när jag var 8 eller någonting. Och sen så när jag var 10 så blev det att vi bytte klubb till Jönköpings tennissällskap, tror jag det heter då. JTK, Jönköpings tennisklubb. HTS var den andra, Husqvarna tennissällskap, som sen slogs ihop till HITK, Husqvarna Jönköping tennisklubb, för att reda ut det. Och det var inte att man inte trivdes i Taberg. Jag kommer faktiskt inte ens ihåg varför vi bytte, men det hade jag väldigt... Ja, men det var kanske snarare min storebror och vilka man spelade med och sådär. Men där hade jag ju jätteroliga år. Så jag låg väl ganska stabilt sexa i Sverige. Nu har man varit van att säga världen hela tiden på banan. Sexa i Sverige hela tiden i min
åldersklass.
Ja, men det var ju Helene Ekersund var ju och Sofia Hallström. Jag tror de var uppe som Sverigeettor. Så de var ju tuffa. Sofia Jonsson hette en tjej. Sofia Arvidsson var ju lite yngre, men vi möttes någon gång sådär. Men sen så kom det ju tennisgymnasium till Jönköping. Fast jag var lite yngre så fick jag träna med dem. Så det var ju otroligt bra träning.
Vilka är tränarna? För då får vi lite chans här.
Men det var, framförallt var det Rickard Algerin. Som fortfarande är Tor-tränare. Så han var ju min tränare under många år. Mm.
Så blev det college-spel, något som Maria aldrig har fått uppleva, men jag vet som du hade gärna gjort om inte det hade gått så bra.
Ja, det låter så förmätet att det gick så bra, men när jag gick ut gymnasiet så hade jag nått tredje omgången i en Grand Slam. Och då var det inte läge att gå på college, vilket jag tycker är synd. Alltså är det något jag önskar att jag hade hunnit med så är det, för jag tror att jag skulle verkligen gilla det college-livet. Eller vad tror du?
Alltså jag hade nog hellre tagit Toren, tror jag. Ja. Men jag var i Miami på en av de bästa division 2-skolorna. Jag tror vi slutade trea totalt i Nationals. Så det var ju ganska bra nivå på den. Men jag packade väskorna. Jag var 20 år och kände ingen när jag skulle åka dit. Det var ju rätt fantastiskt hur man byggde upp sånt nätverk där borta. Men Florida var väl kanske inte... Och Miami, det låter ju hemskt att man inte är liksom 20 år. Man kanske inte skaffar körkort första året. Så där. Jag trivdes väl sådär. Och så skulle jag byta skola till en skola i New Jersey och flyga över och kolla på den. Och då var det precis när 9/11-planen flög in i World Trade Center. Och jag skulle åka någon vecka senare eller några dagar senare. Så rann det liksom ut i sanden. Jag tror det var väl meningen kanske att jag inte skulle åka över igen. Ja, men jag trivdes sådär. Mm. Men det handlar ju mycket om vilken skola man hamnar på. Men det som är lite roligt med det året som jag var där i mitt lag, så var det en tjej som heter Maria López som är från Venezuela. Och hon är den som har hjälpt Rebecca Pettersson lite grann i år. Det är ganska häftigt. Så att cirkeln slits.
Mm. Men du fortsatte inte med tennisen sen?
Jag gjorde det lite grann när jag flyttade hem och spelade faktiskt här på Kungliga första året. Och var väl lite så här reserv till lite serien så, men jag har en ganska besvärlig rygg, så att jag kände väl att det tog mer än vad det gav. Men jag är ju så glad att jag kunde använda mig av tennisen ändå i sitt jobb liksom.
Det är ju ingen slump att du både är på Swedish Open och Stockholm Open.
Nej, men det är så himla kul. Jag har jobbat med tv-rättigheterna framförallt i Båstad väldigt många år. Så därför var det så kul när tävlingen då plockade in mig när vi inte hade tv-rättigheterna då. Gud vad jag låter.
Ja, men jag får vila rösten lite.
Det var ska så kolla centerkorten bara lite snabbt här vad det står.
Ja, det tycker jag. Jag har lite snabb fråga till dig som har blivit av med här nu.
som du blivit av med.
Precis. För att jag tänkte att du skulle få vila rösten, men det får du ju inte då. Jag får fråga till här. Jo, snabb fråga betyder ju att du också ska svara snabbt.
Ja.
Eller hur? Vilken är den roligaste intervjun du har gjort någon gång?
Alltså det finns ju många att välja på, men alltså landslagsintervjuerna. Vi blev stormade i studion 2 gånger. Det är svårt att toppa det, så det är kul. Chockerande, men kul.
Fotbollslandslaget.
Ja, fotbollslandslaget.
Hur är det att jobba med landslaget?
Alltså Janne Andersson är en stor... Jag tycker han är väldigt bra att jobba med.
Faktiskt. Vem har genom åren varit svårast att intervjua?
Det
kan ju vara en gång bara, eller någon som går in.
Ja, men jag hade en ganska tuff intervju med Kari Eloranta, den gamla hockeyspelaren och hockeytränaren en gång.
Det är min gamla ideal.
Är det så?
Ja. Han spelar med Kenny Jönsson.
Ja. Och det här var i kvalserien som det hette då, när Rögle gick upp och slog Mora. Där Kari Eloranta, han hade gått in i kvalserien för att försöka hålla dem kvar i elitserien som det hette då. Som det här är 200 år sedan. Men nej, det är inte så länge sedan än. Men då var han så besviken efteråt. Och allting gick så fort. Och så säger jag bara till bussen att nu kommer Kari Eloranta. Honom vill vi väl prata med innan vi går in i ett euforiskt Rögle omklädningsrum med Kenny Jönsson och guldhattar och champagne och allting. Ja, kör. Och jag hann inte tänka igenom den intervjun. Så istället tänkte jag få tänka ut frågorna allt eftersom. Han kanske inte just hur känns det, men... Och första frågan liksom. Ett ord svarar han med. Andra frågan, ett ord svarar han med. För han är så besviken. Tredje frågan, ett ord svarar han med.
Men han svarar på svenska i alla fall.
Men ett ord. Och så fjärde frågan, så säger han någonting så här: är du väldigt besviken? Och då bara, så kom det liksom. Men den var lite kämpig innan det tog fart.
Men det är ju det. Man får motfrågor.
Men man har ju lärt sig genom åren att det är ju samma sak som när man intervjuar barn. aldrig ställa stängda frågor. Det var tufft idag. Ja, vad ska de säga? Ja. Det är ju bättre att ställa en öppen fråga. Hur beskriver du det som precis har hänt? Varför tror du att det blev som det var? Vad tänkte du där? Då måste de svara. De kan ju inte bara svara ett ord. Men det tar ju några år innan man lär sig det.
Mest minnesvärda uppdraget? Det kan vara en resa någonstans eller vad som helst.
Ja, men ska vi prata tennis där så är det ju förra året. Eller om det var 2 år sedan i Båstad när man firade 70-årsjubileum. När alla de här före detta storspelarna, Santana och de var tillbaka. Och då var ju Borg, Villander och Edberg ambassadörer för jubileet. Och att få stå med dem på centerkorten och intervjua dem samtidigt. Mm. Alltså. Och sen var det ju helt sjukt, för sen i Stockholm förra året så var det 50-årsjubileum. Och då var det Björn Borg, Stefan Edberg och Mats Villander på centerkorten som jag hade äran att intervjua. Alltså det hände ju inte. Det hände ju inte. 2 år nästan på raken då. Det var ärofyllt och minnesvärt.
Och då passade du på att ta en bild.
Jag fick mycket bilder. Det var många som tog bilder. Så det var bara... Ja, här är mycket.
Då gjorde jag bort mig riktigt. Så det blev pinsamt.
Ja, men alltså det har inte hänt så. Åh gud. Man ska ju aldrig jinxa såna här saker. Nej. Kan du komma på något när vi har jobbat ihop?
Jag har rätt många, men det kan
jag inte. Ja, du har säkert en
del. Där vi har jobbat ihop.
På oss?
Ja.
Jo, jag har en sån där i gardinen där vi ska spela in det så här, fast det är inte pinsamt.
Nej. Ja, men det är väl mer.
Nej.
Nej.
Nej, det blir skönt.
Ja, men inte sådär, men det är klart att det blir lite annat. Det är inte att göra bort sig, men nu tänker man ju helt plötsligt att man får liksom fokusera på något annat när man inte har någon röst. Mm. Det är inte att göra bort sig, utan det är snarare att liksom refokusera lite grann.
Ja, men jag tror också det där jag har med en liten trygghetsgrej. Mm. Det gör inget om det blir fel.
Nej, snarare tvärtom.
Det blir snarare levande då liksom.
Men det är väl också något man har lärt sig genom åren. Och idag, nu blir det lite fel här. Ja. Vad gör han i bild här? Ska inte han gå ut? Ursäkta, du får gå ut här nu för vi är mitt i en direktsändning. Ja. Men allt handlar, det är precis som du säger, det handlar om hur man tar det. Mm.
Precis, så ha lite självdistans och kunna skratta bort det lite grann.
10 år sedan hade jag nog tyckt det var jättejobbigt att sitta här och med rösten. Nu är det lite så här. Ja, det är som det är liksom. Ja,
vi kommer att texta det.
Och köra teckenspråk.
Men varför blev det journalistik? Har det med att du fick lämna tennisen så tidigt och försökte ha liksom en fot med i sporten ändå?
Ja, men jag tror det. Jag kände väl när jag kom hem från mitt år i Miami. Det var ju någonting som hände där, och det var att han som var för detta assistant coach var Morgan Mengaham heter han. Han jobbade för, vad heter det då? IMG sen tror jag, men han var också lite agent och kände väldigt många franska spelare. Så han tog med mig till Ericsson Open då, Masters-turneringen i Miami. Där han pratade med Clément som inte hade någon familj på plats. Så han sa, du kan få mitt gästpass, hade Clément sagt. Så då fick jag komma in i Players där, och det är en jättestor tävling. Det här var ju alltså 2000. När slutade du spela?
Ja, 97 där någonstans.
Ja, men då satt jag liksom inne i Players. Jag kände ju Vinci Guerra väldigt väl då, för det skiljer bara 1 år på oss. Så han var där. Norman var där. Kulti var där. Enqvist var där. Björkman var där. Åsa Svensson var där. Norman, jag kanske sa det. Alltså alla våra spelare. Söderling var väl... Ja, kanske. Nej, det var väl på gränsen. Här var nog lite tvungen då. Men det var ju ett sånt upptillström också där. Det var liksom, och jag lärde ju känna dem då genom Vince egentligen, och alla var så här, vad gör du här? Går du på college? Så där lärde jag känna alla svenskarna och även lite internationella spelare under den veckan. Och då kände jag lite när jag kom hem att jag ändå haft min lilla liksom moment på en så låg nivå som elittennisspel i Sverige och lite college, att mycket härliga kontakter att ta med sig in i. Ska bara slänga bort det. Och mycket erfarenhet då. Så då tänkte jag, nej, jag ska banne mig bli sportjournalist. Jag såg Marie Lehmann på stan också en gång. Tänkte, hon har världens bästa jobb. Mm. Och så var det ju det här då. Hon är grym.
Hon är ju lite föregångare. Mm.
Ja, men det är hon verkligen. Och på tal om det du sa. Hon hade ju varit med ett tag då. Och Ann-Britt Ryd och Jane Björk och dem. Men fortfarande så var det inte så många tjejer som jobbade med sport. Och jag tänkte att det ska jag göra.
Mm. Men hade du, det är klart du hade målat upp en bild innan hur det skulle vara, men hur blev det första åren i en så mansdominerad
Ja, men jag tycker ju inte helt, alltså du vet ju, det finns ju otaliga historier om hur tufft och sådär. Jag tror att det handlar mycket om att dels att man kommer från en idrottsbakgrund. Jag alltid, dels har jag en bror, en så här, så är van att liksom hänga med killar hemma. Jag har alltid tränat med killar. Jag tyckte att det har varit en rätt rolig jargong. Om någon har trampat en på tårna så har man liksom bara, du, lägg av. Det där funkar inte liksom. Och lika så är det ju samma jargong lite grann i jobbet. Och jag tror att dels har jag nog aldrig tolererat det. Och då är det aldrig någon som riktigt har försökt, upplever jag. Och sen har jag nog alltid gillat att det är den jargongen och lite högt i tak. Men jag upplever inte att det har varit så många övertramp. Och har det varit det någon gång så, då har jag markerat direkt. Och jag kanske inte upplevs så tuff ibland. Men ni har aldrig känt att jag har fått stryka på foten av den anledningen faktiskt.
Skönt.
Ja. Jag har haft många väldigt bra manliga kollegor, måste jag säga. Som har stöttat.
Hur har du uppfattat jobbet, Maria? Hur är det, den aspekten?
Jag har ju också varit i miljöer där det har varit otroligt mansdominerat. Men jag känner igen mig jättemycket i det Karin säger. Att jag har inte upplevt det som ett problem alls. Jag har också trivts i den miljön. Men jag tror att det ligger kanske en del i att man också kan vara tydlig och veta vart gränserna går. Och bli mindre och mindre rädd för att säga ifrån överhuvudtaget. Mm. Liksom. Det som jag kan tycka ibland i vissa miljöer är att om vi sitter, bara som ett exempel, om vi sitter 20 representanter från Tennis Sverige så är jag ju oftast den enda kvinnan. Mm. Och när det kommer upp frågor om damtennis då vänds de till mig. Den kan jag bli så här, varför? Mm. Alltså, jag kan bli ganska trött på att det beteendet fortfarande finns kvar.
Säger du det då?
Ja, jag gör det mer och mer faktiskt. Det beror ju på forumet. Liksom. Ja. Jag vill inte vara den som hela tiden heller mal samma visa liksom. Och det sker stora förändringar, men det är fortfarande väldigt mycket så. Alltså, jag har ju varit med ända sedan den tiden då damtennisen var på övriga punkter på mötena. Liksom. Så det har ju hänt mycket, men det är fortfarande som att bara för att jag är kvinna så är det jag som ska tala för damtennisen medan vi alla talar om tennis.
Ja, vad får du för respons då?
Lite olika. Man ser att det har hänt jättemycket. Men vissa hajar ju till fortfarande. Liksom. Det är bara som sådana här saker som att man beskriver att framgångsrika tjejer spelar som killar. Mm. Mm. När jag reflekterar över det så säger jag, nej men det är ju en komplimang. Jag bara, men hur är det en komplimang? Hon spelar som en framgångsrik tjej. Mm. Mm. Alltså, och den kan ta några varv fortfarande. Mm. Bara som några exempel.
Viktigaste
men jag personligen har aldrig haft några bekymmer att jobba i en mansdominerad värld. Mm. Också som du, haft grymma kollegor.
Mm. Vi stökar undan CV:et lite snabbt då. Kagge Holm gick du på. Mm. Så att jag kom in också, fast jag valde Ljungskile. En parentes.
Vad synd för dig.
Ja, vi klarade samtidigt.
Vilket år var det?
Nej, jag är så mycket äldre än dig. Nej, det är långt tidigare. Långt innan du stack på college. Herregud, avslöjar man åldern också här. Jo, det jag skulle säga var att ditt första jobb var Sportexpressen.
Ja.
Bara så att du vet om det. TV4. Och sen 2014, min spolar snabbt här nu. 2014 kom erbjudandet från Discovery. Där ni faktiskt är kollegor.
Ja.
Det är ju samma bolag.
Ja.
Och då är det 5:an, Eurosport.
Och 9:an.
Och 9:an. Hur minns du det samtalet när du fick det? För det var ett stort steg.
Ja, det var det. Jag var ju gravid med vårt andra barn. Och så var jag på handbolls-EM i vecka 36.
Oh.
Och så långt till studiebordet liksom. Och så tänkte jag efter det, nu ska jag bara åka hem och vara ledig. Och bara ta det lugnt. Och så föddes han då, vår andra kille. Och sen så var det han som var fotbollschef, Emir. På 4:an tidigare hade blivit sportchef på Discovery som då hette SBS Discovery. Och han skickade ett sms när min lille kille var 6 veckor och bara, han var pappaledig då fortfarande. Han hade inte riktigt gått på sitt, så han höll på att bygga sitt lag liksom. Och vi hade ju liksom haft en bra kontakt på 4:an, men vi hade aldrig jobbat tillsammans, så jag kan inte säga att vi kände varandra jätteväl, men som kollegor liksom. Men han jobbade med fotbollen och jag jobbade med mycket annat. Och så fick jag ett sms att du, ska vi inte ses och ta en fika och ta en liten, vi kan ju ta en barnvagnspromenad, ta med kidsen liksom. Jag bara, Och så gjorde vi det ganska lång tid, så satt vi och så fikade och så frågade han då. Ja, och det var ju jättekul. Det var liksom aldrig riktigt. Ja, alltså, jag trivdes jättebra på fyran, det gjorde jag verkligen. Men det kändes för spännande och jag fick en roll som var så rolig liksom.
Men du har också ditt eget bolag.
Och det var också en anledning. Då fanns det en möjlighet att starta eget och bli frilansare och göra andra saker vid sidan om jobbet.
Vilka är de andra sakerna?
Ja, men det är ju bland annat det här då, Båstad och Stockholm, som har varit återkommande. Jag har varit konferenser för middagen i idrottsskalan innan tv-sändningen. Sen kan det ju vara allt från moderera olika saker, hålla i andra idrottsskalor, till att vara ambassadör för något som heter Tappra barn, en välgörenhetsorganisation. Så det är en del välgörenhetsuppdrag. Jag var speaker och konferenser på Svanaholm Open i tennis i somras. Så det kan vara lite allt möjligt faktiskt. Jättekul tycker jag. Det är en helt annan grej och det känner jag faktiskt att man har utvecklats mycket, att stå och prata inför folk. För att prata inför tv-tittare, du ser ju inte dem. Och det kan vara jättejobbigt i början att ta en publik.
Mm. Helt annan anspänning.
Ja, men det är ju, man måste ju hela tiden känna av. Och det tycker jag är så kul. Mm. Och när man landar i den rollen så blir det rätt häftigt. Som i eftermiddag, det är inte klokt att jag ska hålla i det med tanke på hur jag låter, men ska jag ju då få hålla i en intervju för 200 personer med Stefan Hedberg.
Ja, det är
idol. Ja, men han är min barndomsidol liksom. Och han ringde mig häromdagen. Jag kunde inte svara för jag fick inte fram ett ljud. Så jag fick texta tillbaka att jag får nog ringa dig kanske imorgon. Så vi pratades vid och så. Ja, du, jag låter.
Du dissar Hedberg alltså.
Ja, jag skulle inte vilja dra det så här långt. Jag bara, han ringer Stefan Hedberg för första gången i ens liv. Och så har han ingen röst.
Ja. Så har vi ju rubriken klar här för detta poddprogram.
Nej, den vill jag inte ha. Man får inte
dissa.
Den vill jag inte ha. Jag ska bara kolla resultatet här på vad det står på centerkortet.
Apropå förebilder och idoler inom journalistiken. Om vi bara hänger kvar några sekunder till kring journalistiken. Om du börjar, Maria. Förebilder inom ert skrå, sportjournalistik.
Åh, det där tycker jag är så svårt.
Framförallt kommentatorer kanske. Ja. Man ska smalna av det lite.
Ja. Nej, men där kan jag... Där hamnar jag lite ibland utomlands faktiskt. Jag tycker jättemycket om att lyssna på Lindsay Davenport. Och gärna i någon kombination med John McEnroe. Mm. För då får du den här gränslösa, frispråkiga, enormt kunniga McEnroe. Han är jättebra som kommentator. Och den otroligt kompetenta, sakliga Davenport. Och får man den kombon mellan kommentatorer så tycker jag att det blir väldigt levande.
För det är en skillnad att kommentera själv och ha en expert.
Ja, det är jätteskillnad. Ja, jag är ju oftast själv, men jag får ju sitta och jobba med Thomas ganska ofta. Och det är jätteskillnad. Mm. Och det är jätteroligt att ha någon med sig såklart.
Hur många gånger trycker ni på mute för att ni garvar så mycket?
Ganska många gånger.
Det finns en mute-knapp.
Det finns en mute-knapp när Maria ligger dubbelvikt och skrattar i kommentarer.
Ja, vi har det riktigt bra. Ja,
men vi håller oss med. Väldigt bra exempel här. Karin?
Men jag vill också, alltså det finns jättemånga duktiga svenskar och det finns många inom, alltså jag, till exempel Roberto Vacchi som kommer till cykel, tycker jag är helt fantastiskt. Alltså det finns så många. Mm. Men om jag ska nämna just vad det är jag gillar så är det den där, när man är lite sådär olika.
Och det är ju få saker som engagerar tittare och lyssnare så mycket som kommentatorer och vad ni säger och det där. Och det får ni höra genom båda öronen och om inte i sociala medier. Karin?
I min, som min roll då, inte kommentator utan mer min...
Ja, programledare.
Men så jag, om man ska gå lite tillbaka sådär kvinnliga förebilder. Jag gillade ju Stina Dabrowski väldigt mycket när hon kom. Snacka om att bryta mark. Ja. Men också Jane Björk naturligtvis. Det är roligt med Jane Björk för jag var faktiskt med i Lilla Sportspegeln när jag var 12 år. Och spelade hennes Maurits Team Cup i Djursholm. Gick det då i alla fall?
Finns det klipp med?
Det gör det.
Försöka klippa in det.
Ja, herregud alltså. Spelade faktiskt en av mina bästa matcher någonsin. Mot Marika... Gud, vad heter hon? Ja, nu står det helt still. Jag och namn alltså, från Göteborg. Hönö. Marika Fischer. Jag hade aldrig slagit henne och spelade jättebra tennis. Ja, det är en liten parentes. Men då var Jane Björk reporter.
Ja.
Jag var 12 år. Så det var lite häftigt. Mm. Men sen, det finns ju så många duktiga. Och jag tycker man kan hämta också utifrån internationellt. Men också från andra genrer, inte bara sporten. Men det finns många.
Nu närmar vi oss slutet här för vi ska snart springa ut till centerkorten. Men vi knyter ihop säcken då för vi börjar om tv-stjärnan och vi slutar med tv-stjärnan. Vad har det fått med sig? För TV har ju ett enormt genomslag såklart. Vad har det fått med sig i ditt fall?
Men jag skulle säga både och.
Alltså, privat, liksom.
Ja, men det har ju ett enormt genomslag. Men både och skulle jag säga. Så man kan ju också jämföra när det bara fanns tv-kanaler. Och kanske bara ettan och tvåan. Då de personerna blev ju verkligen superkändisar liksom. Idag är det så många som syns på YouTube-kanaler och det är digitalkanaler och det är på olika plattformar och de har sina egna kanaler. Men det är klart, men samtidigt, jag tycker att man möts mest av kärlek, måste jag säga. Väldigt, väldigt mycket positiv feedback får man. Jag gillar kontakten med tittarna. Och det är också nytt att alla kan höra av sig hela tiden, inte bara skriva på gott och ont. För det gör ju folk. Där kan man också bli så ledsen att det finns så mycket hat. Att bara sätta sig vid datorn och liksom, eller telefonen och spy ut så mycket hat.
Hur mycket bryr du dig om det?
Det beror på vad det är. Jag läser inte. Ibland läser jag, ibland inte. Men det beror på om den är befogad. Om det är någon som tycker att jag är ful i håret. Liksom. Alltså, ja, då får de väl tycka det. Liksom. Men sen kan det vara ibland så här. Åh, vilken korkad fråga. Och kan man då känna någon gång att jag var inte riktigt på tårna idag. Då kan man ju känna att man tar till sig det. Mm. Då vill man ju förklara lite varför. Och det kan ju sociala medier vara bra på. För det är ju också ett sätt att så här. Idag hade jag en riktig skitdag på jobbet. Jag var usel, jag ber om ursäkt liksom. Och så kan man förklara, man kan ge sin syn på det. Men sen privat, jag är ganska offentlig liksom, i min jobbroll. Men jag drar inte in mina barn och familjen så mycket i det. Faktiskt nästan inget alls.
Och så bor du i Trosa. Vad är fördelen?
Ja, det kan man undra. Det är en väldigt bra fråga. Nej, men det är ju väldigt fint. Alltså, det är en fantastisk miljö för barnen att växa upp. Vi är 20 får. Det är ingen som tror det.
Och, vad gör ni med dem?
Nej, men de är våra gräsklippare. Så de klipper marken. Vi bor vid havet, jättefint. Och, så det är väldigt lantligt. Men sen är jag en liten stadsrotta också. Så jag måste komma in och luftas lite.
Pulsa upp dig lite.
Ja. Åka på roliga resor. Mm. Till Wimbledon och sånt med Maria.
Mm. Och sen är det alltid lika skönt att komma hem. Apropå kommentarer, jag måste avsluta med detta. Jag la ut ett klipp från vår förra podd med Fredrik Johansson, som du säkert känner till, tennisforskare. Nu kommer det ett inlägg här på min privata. Hälsa gärna Maria att hon är världens bästa tenniskommentator. Finns ingen man som slår henne där. Inte kvinna heller då, förmodligen. Så kunnig och oerhört bekväm röst att lyssna på.
I agree.
Apropå positiva kommentarer.
Ja, men det måste ju du få höra så ofta. Du är verkligen bäst. Så behaglig röst att lyssna på, till skillnad från det.
Just idag?
Ja.
Jag hoppas att du... Men du fick någon mirakel.
Tack
du fick,
till den som skrev det.
Just det.
Ja.
Du fick väldigt många tips på hur du skulle få
det. Otroligt många tips. Det är helt sjukt. Ja, det finns en... Ja, men ni vet ju vem Stefan Odelberg är, som brukar uppträda i Båstad och sjunger och dansar. Och magiker. Han är så rolig tycker jag. Han skrev så här, är det bara att köpa en Darth Vader-mask, trä på den och så kör du bara. Tips honom.
Bästa tipset. Maria Karin, om ni två skulle gå ner och spela på centerkorten nu, vilket ni inte ska, men om, vem hade vunnit den matchen? Har ni koll på varandras skills?
Jag tror Maria tar mig på gamla.
Nej, om jag hade kunnat ta mig på gamla grejer kanske jag hade kommit en bit, men jag har ju inga knän. Jag får svårt. Om du slår till mig så kan jag få dig att svettas.
Men det är roliga trend. Vi brukar inte spela match. Vi brukar få upp tempot bara när vi spelar. Det var ett tag sedan nu. Vi får skärpa till oss.
Ja, det vore trevligt. Vi ska spela lite tennis.
Trosa tennisklubbs styrelse sitter jag i också.
Härligt.
Det vill jag gärna få med.
Just det. Det fick du med.
Nu, tack.
Karin, här har du Karan. Tack. Som heter Maria.
Gör vi en sån där?
Ja, det kändes lite så.
Och stort tack för att ni tittade och lyssnade.
Tack för att jag fick gästa.
Tack Karin.
Ja.
Hej då.
Tack. Hej då.